Ja, först vill jag säga hej allesammans. Det är trevligt att se att det var så många här idag i alla fall. Jag brukar inte prata här så ofta, så ni får ha överseende ifall jag pratar för fort eller för långsamt eller tappar bort mig rent allmänt. Men det får ni ha överseende med. Hur som helst, först av allt vill jag be en kort bön att Gud ska vara med bara. Tack kära Jesus att vi får samlas här idag inför dig och att du är här mitt ibland oss. Och jag ber att du ska vara med mig när jag ska prata och att allting som du vill ska fastna. Människor ber att det ska fastna. Det som jag säger, att det verkligen går in och berör. Och ifall jag säger någonting tokigt så ber jag att du ska ta bort det istället så att det inte fastnar. Det är huvudsaken att ditt ord får gå fram, Jesus. Amen. Då så. Då ska vi se. Det jag tänkte idag, det är om världens problem idag. Eller om problem i allmänhet, som man låter säga. För världen som vi lever i, det är inte alltid en så trevlig plats. Det tror jag vi alla kan vara överens om faktiskt. Det räcker med att slå på TV en dag, vilken dag som helst. Och man blir nästan förvånad ifall man inte får se något inslag om något krig eller elände eller våld och lidande och död och hela köret. Jag kan inte tala för alla här inne, men personligen så har jag blivit så avtrubbad av allt det här. Så att även om jag ser att det har skett någon form av naturkatastrof eller självmordsbombning på TV, jag reflekterar inte så mycket över det. Alltså, det är klart att det, man känner att det är hemskt, men samtidigt så, ja, nu har det hänt igen. Det är hemskt faktiskt. Och det är bara själva faktumet att man tänker så, det tror jag att det är tecken på att snart så är det slut på allt, tänkte jag säga. Ja, men hur som helst, en stor anledning till att jag tror att vi har den här avtrubbheten, det är att vi lever i förhållandevis ganska skyddat i den här delen av världen. Och visst, det händer saker även här. Det blir inbrott här och där, det blir lite slagsmål, folk blir lite fulla och slår ner varandra. Ja, det är väl inte så vackert här på helgerna heller, men faktum är att även där så kan man vara lite avtrubbad. Man läser i tidningen att det har hänt någonting, men alltså man är så van så att man reflekterar inte så mycket som man kanske borde göra. Ja, det var ju i alla fall ett riktigt konstaterande som jag tror att många kan känna igen sig i. Och det var väl inte någon världsexklusiv nyhet jag kom med här kanske. Men hur som helst. Vi lever alltså i en fallen värld ur både stort och litet perspektiv. Stora världsomfattande problem och problem som vi har här på hemmaplan. Och jag tror att alla här inne har någon form av problem. Det är nog ingen som är utan. Jag är inte utan, definitivt inte. Det kan vara ekonomiska problem. Det kan vara problem med alkohol, droger, problem med familj, problem med vänner. Och jag tror att personliga problem ligger också till grunden för att vi inte kan tänka så mycket på andras. Alltså var och en, jag tror att många känner att de har nog med sitt eget. Utan även ifall ens egna problem ibland kan te sig ganska små i kontrast till andras, så blir det så att man känner att nej, det där, jag har så mycket med mig själv liksom. Så, då har jag lyckats med bedriften att konstatera två saker. Ett, att det händer mycket elände i världen, oavsett om man sätter på sig de stora eller små glasögonen. Och två, att alla människor har problem som man brottas med, stora och små. Så, hur väljer vi då att ta itu med problemen vi ställs inför? Vi människor, vi har varit rätt uppfinningsrika genom tiderna vad det gäller att komma på lösningar på problemen också. Alternativen är många. Har man psykiska problem så kan man gå till en psykiatriker eller få psykofarmaka. Smärtproblem så finns det tabletter. Bryter vi ben så finns det läkare som kan gipsa. Många väljer att försöka glömma sina problem genom att till exempel dricka alkohol. Dränka sina problem brukar man säga. Ordet dränka vet jag inte riktigt om det stämmer, för att man dränker inte problemen, utan de ligger snarare och bubblar under ytan och man skapar istället problem på hög. Och i förlängningen så leder det nog till ännu mer problem, skulle jag vilja säga. Det finns alltså många olika sätt att ta itu med problem som vi har funderat ut. Och det är klart att vissa av dem, det är klart att det är bra att det finns mediciner. Det är bra att det finns läkare. Det är klart att det är jättebra att det finns det. Men det är inte de här lösningarna som jag vill fokusera på idag. Surprise, surprise. Utan jag vill framföra här vad jag tror är den bästa lösningen på alla problem. Stora som små, obetydliga eller betydliga. Min pappa frågade mig häromdagen om jag kunde prata om någonting idag, för Johan var sjuk och det var. Så att det slog mig direkt faktiskt att det var just det här med problem jag skulle prata om. Och lösningen på det hela då, men den kommer i slutet ska ni höra. Jag tänkte berätta lite grann om hur Jesus har hjälpt mig med mina problem. För jag har också problem. Och jag har haft problem, som sagt, som alla har. Historien om hur jag blev frälst är ganska lång. Och flera av er har nog hört den redan. Det är nog många som inte har hört den också. Men jag berättar bland annat lite om den på mitt dop förra året. Och jag kommer säkerligen att berätta det igen under mer detaljerade former. Men jag kan ta det lite kort i alla fall för att vi ska få ett sammanhang. Och vi kan börja med att konstatera att jag levde ett liv som var väldigt skilt ifrån Gud. Jag hade både upp- och nedgångar i livet. Och jag hade mitt eget sätt att tackla problem på, precis som alla andra. Utåt sett så har jag alltid haft en väldigt stabil fasad, skulle jag vilja säga. Nu för tiden är jag ute på... Ja, vi säger att jag är ute på stan en fredag eller lördag kväll. Då ser man ofta att det är mycket ungdomar som är ute. Alltså. Så vad kan de se ut att vara? 14-årsåldern. Som kutar runt med ölburkar och är allmänt drägg, tänkte jag säga. Alltså det är lätt att glömma bort att jag en gång själv i tiden höll på sådär. Det var så att alkohol började med när jag var i 13-årsåldern faktiskt. Och det var ju inte så bra. Men jag började med det i alla fall. Det var väl en blandning av kompistryck och sen var det lite personliga saker som man kommer till. I alla fall, det började lite lätt så här med alkohol i cigaretter som jag rökte på helgerna. Sen i högstadietiden så började jag att dricka lite starkare hembränt då. Hembränd sprit och öl. Det var alltid trendpunkt att man låg och kräktes någonstans i sina hörn. Och det var i stort sett varje fredag och lördag. Alltså varje helg. Så länge jag kan minnas det här vid den här tiden faktiskt. Det var ju inte så bra. Men trots att jag levde så på helgerna. Så skötte jag skolan bra på högstadiet. Jag hade bra betyg. Och jag var utåt sett så hade jag inte några stora. Det var ingen som riktigt, eller ingen i min familj eller vad som riktigt var medveten om mina små företeelser. Och men i alla fall jag skötte skolan bra, hade höga betyg. Och fast jag läste aldrig några läxor, utan jag har alltid haft lätt att lära mig saker, så att det räckte med att jag var med så gick det bra ändå. I alla fall så valde jag naturvetenskap när jag slutade gymnasiet. Det är den det var inte så smart kanske, för det är den svåraste linjen. Så man helst ska läsa en hel del för att orka med, så att säga. Men man kan ju utbilda sig till vad man vill när man har läst den. Så att jag tänkte att det var det bästa. Och gymnasietiden var på både gott och ont. För att jag fortsatte ju mitt det här dubbellivet på helgerna. I samma utsträckning som jag gjort tidigt. Och skillnaden var att det var inte riktigt lika lätt att hänga med i skolan. När man skulle nog behövt och läst några läxor. För jag läste aldrig dem nu heller. Men jag var med på lektioner i alla fall alltid, så att jag klarade mig faktiskt ganska bra ändå. Jag hade inga, det var varken toppen eller botten kan man väl säga. I alla fall, sen fortsatte det. Sen blev jag, när jag hade hunnit bli 17 år gammal, då hade jag, vi hoppar lite framåt här. Då hade jag fått ett jobb på hemtjänsten som timvikarie. Och jag hade skaffat mig en fästmö, min nuvarande fru som sitter här. Och jag hade lyckats få ett barn också. Det var mycket att hinna med vid 17 års ålder. Det var ju några orsaker som kan få en att kanske ta itu med saker och ting, kan man tycka. Lite viktiga saker i livet. Men nej då, istället så gick det nästan åt fel håll där ett tag. Utan det blev ännu mer intensifierat att man var ute på helgerna. Flyttade hemifrån också, så det blev att man rökte allt mer. För då behövde man inte smyga med det för föräldrarna längre. För jag skämdes ju vad jag höll på med. Så att, men då kunde man röka fritt och det var... Sen under de kommande åren så började det intensifieras ännu mer. Jag hade även faktiskt, ja, jag började även med att röka lite hash faktiskt, och marijuana. Något som jag hemlighöll till och med för min fru. Det var nog inte så många, förutom mina kompisar då, som visste om det. Och det vet säkert inte min mamma ens om än idag, tänkte jag säga. Ja, hur som helst. Jag mådde i alla fall skitdåligt av det här, faktiskt. Ärligt talat. Det var ingen som syntes utåt, vad jag vet. Alltså, det var, jag tror inte det syntes så mycket utåt, för jag hade som sagt den här fasaden. Möjligen att nära och kära misstänkte någonting, men utomstående tror jag inte. Utåt sett så skötte jag ju livet som de flesta andra. Jag var omtyckt på jobbet och det var alltså rent allmänt, så utåt så var jag ganska stabil, så att säga. Och även när jag höll på med det här som jag höll på med, så jag hade ju mina kompisar, eller kompisar, ja, vissa av mina kompisar på den tiden hade jag just för att just att de höll på med samma sak, gemensamma intressen, så att säga. Så det var ju naturligt för dem också. Så det var ju, ja, de missade ju förstås. Men samtidigt så kom jag till en punkt där jag verkligen hatade vad jag höll på med. För jag började känna inom mig, det hade jag alltid gjort mer eller mindre, men jag kom till en punkt där jag kände inom mig att det här var verkligen inte rätt. Men trots att jag hatade vad jag höll på med, så älskade jag samtidigt. Jag tyckte det var roligt. Alkohol och droger har en kusligt stark makt över människor, faktiskt. Ofta när jag var som mest nedgången på fyllan, när jag hade varit och druckit någonstans, det slutade oftast med att jag raglade in på någon toalett någonstans, och sen så brukar jag ställa mig framför spegeln och så brukar jag prata med mig själv, och så brukar jag säga: vad håller du på med? Du vill inte det här egentligen. Vad är det du gör? Du måste styra upp det här, så här. Och det var även då som jag hade mest tankar på Gud och liknande, och allt som hade med det att göra. För jag visste, jag kände inom mig att det jag höll på med var fel. Men samtidigt, efter helgens bravader och när man hade vaknat till igen efter bakfyllan på morgonen efter, så det första jag tänkte på var: vad ska jag göra nästa helg? Liksom. Ja, då hade de där tankarna försvunnit igen någonstans djupt där inne. Så det som den yngre tonåren började som en blandning av kompisdryck, en kul grej och samtidigt ett sätt att lösa problem. För i början så var det ett ganska bra sätt för mig att lösa problem och ta bort fokus från dem. För en sak som jag har reflekterat över lite senare i livet, det är att jag hade problem då för att min mormor och morfar till exempel, som stod mig väldigt nära till exempel, de blev dåliga och dog under den här perioden. Morfar var väldigt dålig på slutet och mamma var ofta och hälsade på honom, men jag ville inte följa med så ofta för att jag tyckte det var jobbigt och ja, alltihop. Så det var ett ganska, det var en av orsakerna till exempel till att jag började fly problem, kan man väl säga. Alltså, så det som hade börjat så litet och oskyldigt hade alltså blivit en så stor och viktig del av mitt liv att det var kusligt. Alltså jag ville ju som sagt inte hålla på med det, för jag hade verkligen börjat känna att det var fel. Men jag kunde helt enkelt inte sluta, för jag tyckte om det samtidigt. Och jag tror att många känner igen sig i min situation, för att det är nog många som verkligen vill göra någonting åt det som man känner är fel, men det går inte att göra någonting åt det. Så jag hade i alla fall redan från barnsben fått lära mig om den kristna tron och dess innebörd, och det var någonting som jag alltid hade med mig i livet, som jag ansåg som verkligt. Och jag kom till den punkten då att jag ville göra upp min sak med Gud och bli kristen på något sätt. Jag kände det, alltså, att jag borde skärpa till det här. Men så kände jag samtidigt att det går ju inte nu, för jag måste ju fixa det här först. Jag måste ju sluta med det här med alkoholen, jag måste sluta med det här med drogerna, och jag måste skärpa till mig på det här. Sen kan jag nog börja fundera på det. Och Och andra, å andra sidan, när jag, eftersom jag kände så att jag behövde ta itu med det först, det gjorde det inte hela så enkelt, eftersom jag ville ju samtidigt inte sluta med det. Det var en del av mig som verkligen inte ville det. Trots att vad jag kände var det rätta, så ville jag, då blev jag flydde istället, kan man säga. Det hade jag gjort ända sedan jag började med den här skiten. Då hade jag varje gång som det, som jag fick något erbjudande av min mamma, pappa eller bror eller någonting, att det var någon, ja, känd predikant eller någon konferens eller något möte eller någon resa eller någonting som hade någonting med kristendom att göra, så kom jag alltid på något mycket smart och uttänkt undanflykt till varför jag inte kunde följa med. Det var ju jobb och det var kompisar. Det var, nej, det går inte. Det har jag inte råd med att ta semester då. Nej, nej. Ja, men hur som helst, det höll på så här ett tag. Och det kom till en punkt där jag verkligen upplevde något inom mig, att det var dags för en förändring. Av någon anledning som jag inte vet än idag, men jag tror att det var Gud som drog i mig ganska starkt. Jag började i alla fall läsa mer och mer undervisande artiklar, alltså bibelundervisning kan man väl säga. Och jag skaffade en bibel också. Jag hade, sedan jag flyttade till Ludvika, hur gammal jag nu var, så hade jag inte tagit med mig någon bibel. Jag hade inte ens det hemma. Men jag skaffade den i alla fall. Jag ringde till min pappa, tror jag, på natten och sa att du får komma med en bibel till mig. Och så förde jag en hel del diskussioner med min bror. För att han har haft en livssituation som är väldigt likt min. Fast hans har varit några grader värre på sitt sätt. Men jag tror att problemen vi brottades med har nog varit ganska likvärdiga, även fast de haft lite olika yttringar. Hur som helst, jag hade alltså, vad ska man säga, jag visste om sanningen, men jag hade otroligt svårt att ta det här steget. Och steget var alltså att själv be Jesus komma in i mitt liv. Att veta något, att något är sant, det är inte samma sak som att man blir påverkad av det. Om jag till exempel är ute och kör bil och sen så ser jag att bensinmätaren på min bil är i botten och att bilen snart lägger av, då hjälper det inte att jag vet att den kommer lägga av, utan jag måste göra någonting åt saken också. I det här fallet så borde jag tanka bilen, och i mitt fall så borde jag släppa in Jesus. Så tänkte jag inte då, men så tänker jag nu. Jag skulle ha gjort det tidigare. Hur som helst, så mitt under natten, det var en natt i januari, december, januari 2005 någonting, så hade jag en diskussion med min bror via datorn. Vi satt och skickade textmeddelanden till varandra. Klockan var mycket, det var sent. Folk sov runt omkring mig, och han också för den delen. Och hur som helst så kände jag nu att det var dags att släppa in Jesus. På ett sätt, alltså vi satt och diskuterade, och vi båda konstaterade att jag visste att det här var sant, men jag höll fortfarande på att veta det fram och tillbaka. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men då skickade han en vers till mig som jag tänkte ta och läsa upp ifall jag... Nu ska vi se om jag kan hålla i mikrofonen och bläddra samtidigt. Det är förresten Romarbrevet 10:9 ifall ni vill slå upp. Här ska vi se. Det här var en väldigt förlösande vers för mig. För jag kände ju som sagt att det var sant, hela grejset. Men jag hade liksom inte tagit tag i det. Det står så här i Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och sen står det att det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar till alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst, står det. Wow, tänkte jag, hoppsan. Det var någonting som föll ner i mitt hjärta. Så att det var dags då, kände jag. Så jag tog, det var kallt ute, men jag satt vid datorn där i kalsonger och ingenting. Men jag tänkte att, oj, nu har jag bråttom. Jag måste göra det här nu. Så att jag slet på mig ett par byxor och bara jackan, tror jag. Jag hade väldigt bråttom ut. Så jag ringde till min bror, gjorde jag. På någon parkering där. 20 minus, kallt var det minns jag, men det var sekundärt i sammanhanget. Sen bad jag och min bror en frälsningsbön i telefon faktiskt. Och någonstans mitt under den här bönen så var det en känsla. Jag kan inte beskriva den känslan än idag. Det var som att magen, ska se vad jag har skrivit här, jag ska läsa precis vad jag skrivit. Magen skulle hoppa upp i halsen på ett positivt sätt. Som att någonting vändes ut och in i kroppen. Det lät ju inte så trevligt kanske att någonting vänds ut och in, men jag kan försäkra er att det var på ett positivt sätt. Bästa jag kan komma på i övrigt förklaringen är att jag blev ren. Alltså jag kände mig ren. Och det är ju, ja, det är ju vad vi kristna kallar att bli född på nytt, antar jag. Så den omedelbara konsekvensen lät inte vänta på sig. För de största problemen jag hade haft, det var i form av alkohol och rökning, som jag hade kämpat med länge, som jag hade försökt lägga av med länge av egen kraft. Men begären av det här, de försvann bara. Och jag är övertygad om att det var för att Jesus bad dem istället för mig, för att jag lät honom göra det. Jag bad honom att göra det, och då gick det. Senare är det klart att jag hade många andra brister, och som jag brottades med, och jag brottas fortfarande med brister idag. Alla har brister. Det pågår ständigt en kamp mellan den gamla Anders och den nya Anders. Och det händer ofta att jag gör saker också som jag inte vill, eller som jag känner är fel egentligen. Jag går min egen väg och jag försöker lösa problem som jag inte borde försöka lösa själv. Men varje gång som jag vänder mig till Jesus och ber om förlåtelse, så rättar han upp mig igen. Ja, det var lite av min historia. Och det var för att ni skulle få lite insikt av att jag också har haft lite problem i mitt liv, och fortfarande har för den delen. Men innebär det då att vi som är födda på nytt, som vi kallar det, är skonade från alla den här världens problem, som ständigt bombarderar från alla håll, alltså alla nya problem som kommer? Nej. Vi har även vår beskärda del av problem, kan jag säga. Ni har säkert hört den här versen förr, men jag tänkte likna det vid när Jesus lärjungar var ute på sjön mitt i natten. Det stormade mycket omkring dem. Det står i Matteus 14:24. Många saker har man hört förr, men de är värda att höras flera gånger. Eller ja, jag kan börja från 14:22 förresten. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och det var Jesus som sände iväg sina lärjungar alltså. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna, eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sade: det är en vålnad, och de skrek, så rädda var de. Men genast sade Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sade: Herre, om det är du, så befall att jag ska komma ut till dig på vattnet. Jesus sade: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han väl såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: Herre, hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: så lite tro du har, varför tvivlade du? Ja, storma, precis som du gjorde på den sjön, kan man minst sagt säga att det har gjort om familjen Magnusson på senare tid. Alla, eller jag vet inte ifall alla är medvetna, men de flesta är väl det i alla fall här inne, om att det hände, ja, lite tragiska händelser för en månad sedan ungefär, när min bror förlorade sin son då. Och en sådan sak påverkar i första hand honom och hans fru givetvis, men även hela familjen såklart. Alla är involverade i det här. Jag personligen var i ett känslomässigt kaos, och det kändes ganska mörkt faktiskt. Och hade inte jag haft den starka tro jag har, Jesus liknade vid att bygga sitt hus på en fast klippa istället för att bygga det på den ostadiga marken som kan sköljas bort när stormen kommer. så vet jag ärligt talat inte hur det hade gått. Visst, det kändes och det känns fortfarande hemskt ibland. Och vi har alla olika sätt att tackla det på, men samtidigt så finns det inga tvivel i vår tro att vi kommer att få träffa Alvin en dag i himlen igen. Och att Jesus är med honom i detta nu. Så att jag var ett känslomässigt vrak. Under den första tiden på jobbet så har jag försökt gå tillbaka till jobbet några dagar efter. Men när jag var på jobbet eller när jag var ute och pratade med människor. Alltså jag kunde inte prata med folk ens, för att det var bara som att tårar var på väg att komma hela tiden. Jag kunde prata med min familj delvis då, men annars så var det bara elände. Alltså jag kan inte ens tänka mig hur illa det var för Daniel. Men hur som helst, precis som när Petrus ropade Herre hjälp mig när han höll på att sjunka i stormen, så hjälper Jesus än idag. Jag har börjat bli väldigt stabil igen nu, får man väl säga. Men enda gången jag har mått riktigt bra under den här månaden som har varit, alltså efterföljande till det som har hänt, så har det varit under möten, bönestunder och framförallt under den alfakursen. Vi har en alfakurs, har vi. Det vill säga en grundkurs i kristen tro som vi har för ungdomar för tillfället. Jag och Daniel och ja, några till. Och det under de tillfällena, oavsett hur stormigt och mörkt det har varit, även om det har varit rent ut sagt skit tidigare under dagen, så har det alltid känts och varit väldigt påtagligt att Jesus har stått bredvid oss och stöttat oss när vi har behövt det som mest. Och Jesus säger så här i Matteus 11:28. Här har ni säkert också hört förut. Det är lika bra att höra en gång till. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och klä av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Och det gäller, alltså det som jag läser, det gäller alla bördor. Ingen börda är för stor och ingen är för liten. Så, för att knyta ihop det här nu. Ibland så funderar jag på om det inte finns en risk att många har hört det här så många gånger. Alltså det här, vi pratar om det här varje vecka, vecka ut och vecka in, år ut och år in, tänkte jag säga, i kyrkan. Och jag tror att det finns en risk att många, de hör det här så mycket så att de inte egentligen funderar på vad det innebär. Ungefär samma typ av avtrubbning som vi kan uppleva när vi kollar på nyheterna till exempel. Jag tror att många kan, ifall de hör någonting för mycket, så reflekterar man inte så mycket över det. Men jag ber er ändå allihopa att ni inte ska tröttna på budskapet som vi framför här i kyrkan. Oavsett om det är jag eller Daniel eller pappa eller Johan eller någon annan som förmedlar den, så vill vi förmedla att Jesus är svaret på problemen. Och finns det någon här inne som känner som jag gjorde, att ni vet inom er hur det ligger till, men ni tror att ni måste ta itu med massa saker innan ni tar steget, så kan ni ju glömma bort det lite snabbt. För att allting börjar med att släppa in Jesus. Det handlar inte om att man måste ändra på sig först, utan det börjar med att släppa in Jesus. Sen börjar det en intressant resa, men det är en annan sak. Det är i alla fall ett beslut som jag kan lova av hela mitt hjärta att ingen i slutändan kommer att ångra. Och ifall det sitter någon här inne som inte har släppt in Jesus men som skulle vilja det, som inte vågar, en vanlig rädsla med tanke på att man kanske känner att man gör bort sig eller att man måste gå fram eller det är pinsamt och så vidare, så kan jag säga att jag också har haft den rädslan, så att jag kan lova att jag mycket väl vet hur det känns. Så att istället för att ifall det skulle vara någon, så tänker jag inte försöka få fram någon hit eller någonting, utan jag tänkte helt enkelt läsa upp en väldigt enkel frälsningsbön. Den som vill kan följa med i sin stol. Ifall man inte vill så behöver man inte. Man kan be högt, man kan be tyst, man behöver inte be alls. Och ifall någon känner att de vill komma fram, så får de väl det. Det är ganska fritt här faktiskt. Och det är inte de exakta orden i en frälsningsbön som är det viktiga. För Jesus känner vårt hjärta och han vet vad vi vill ifall vi ber uppriktigt. Så att jag ber en bön och sen så gör jag lite mellanrum mellan varje sak så alla hinner hänga med ifall det är någonting. Kära Jesus, jag ber om förlåtelse för att jag har vänt mig bort ifrån dig. Jag ber om förlåtelse för mina synder och vänder mig nu till dig igen. Jag tror att du dog för mig på Golgata kors och att du uppstod igen på den tredje dagen. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag vill att du kommer in i mitt liv och blir min herre, min frälsare och min bäste vän. Jag ber att du från och med nu ska hjälpa mig att göra din vilja. Tack för att jag får vara ditt barn. I Jesu namn. Amen. Ifall det är någon som har bett med här men som inte vågar göra det högt, eller ja, då får ni jättegärna göra det till känna för mig eller pappa eller vem som helst här inne. För att det viktigaste är att man bekänner för Jesus, men det är även viktigt att man berättar för andra människor. Tack så mycket.